Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
När vi tittar på en investering så är vi ofta ganska noga. Vi vill att avkastningen ska vara bra, att det ska vara hållbart, etiskt och massa andra faktorer. Men när vi lägger pengar på välgörenhet så gör vi sällan samma liksom research på påverkan, marginalnyttan och om detta faktiskt är den bästa välgörenheten för mig.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag så är det dags för avsnitt 157. Och idag så har vi med en gäst digitalt, Wilhelm Skoglund. Och vi ska prata om effektiv altruism.
Hur pengarna som man donerar till välgörande ändamål ändå gör störst nytta. Ja. Om man nu kan liksom räkna ut det på något sätt.
Ja. Mm. Nej, men jag tyckte ju det var jättespännande. Wilhelm var ju en läsare som följer bloggen och sen så pratar han så här, liksom, så här, men Jan, du vet, vi pratar ju alltid om hur investeringar ska ha liksom bästa effekt, hur man ska få högst avkastning till lägst risk, att vi försöker optimera liksom avkastning och risk och liksom hållbarhet och massa andra faktorer. Mm. Och så sa han så här, men så borde man ju tänka i flera områden. Och till exempel så sa han så att jag vet ju att ni är intresserade av välgörenhet. Och så kan man ju också tänka liksom att var gör mina pengar bäst nytta? Mm. Och jag tyckte att det var superspännande eftersom det var ett, liksom ett område som jag inte riktigt har funderat på det sättet. Utan...
Nej, det, alltså jag tycker det är fortfarande ett ganska så svårt ämne. Ja. Men det var ändå som att vi fick lite ljusglimtar, tycker jag.
Ja. Vad tog du med dig? Från intervjun med Wilhelm.
Ja, men det var ju att det ändå går liksom, att, att fundera ut. Om man liksom har ett område som man tycker är begärtansvärt och man vill stödja, så kan man ändå via någon slags diskussion ändå med kanske Effektiv Altruism Sverige få en uppfattning om vad ska jag donera pengarna för att det ska liksom ha störst effekt.
Ja.
Men att det finns liksom sätt att göra det på, som man kanske inte själv tänker på.
Ja. Ja, men det som jag tog med mig också väldigt mycket var att det handlar om det här, tänka tanken klart. Alltså det som vi så många gånger pratar om i till exempel i sparande och investeringen. Kommer du ihåg det här exemplet som vi har haft med bibliotekarien och jordbrukaren, där man liksom frågar så här, en person, är det 50-50 chans att han jordbrukar eller bibliotekarie? Och sen konstaterar vi liksom så här, de flesta tänker så här, ja men jag har två yrken att välja på, 50-50% chans. Det är få av oss som tänker så här, hur många bibliotekarier finns det i Sverige, hur många jordbrukare? Ja, det finns liksom 30 gånger fler jordbrukare än bibliotekarier.
Ja, alltså vilket är det vanligaste yrket?
Vilket är det vanligaste yrket? Ja, men jag borde gissa på jordbrukare, för det är mycket vanligare än bibliotekarier.
Och ja, men om man bara funderar över liksom hur många bibliotek det finns eller hur många
jordbrukare
det skulle kunna finnas i
precis.
Sverige.
Och då tänker jag så här, och det ena är ju liksom så här, det snabba svaret, så här, 50-50, det spelar ingen roll.
Men lika många.
Ja, men alltså när man börjar tänka efter så inser man så här, nej men det var inte så liksom så som man tänkte i första anblick. Och så tänker jag också att efter det vi har pratat med Wilhelm liksom flera gånger, att nej men så kan man liksom också tänka, vilken organisation gör mest impact? Vad är marginalnyttan? Är det redan många som är engagerade, som han beskriver, i klimatkrisen? Är det verkligen värt att jag lägger mitt engagemang på klimatkrisen, eller borde jag lägga det någon annanstans?
Ja, där liksom ett förbisett område pratar han.
Precis, på ett förbisett område där min impact kan vara mycket, mycket större.
Yeah.
Och det tyckte jag var superintressant, att börja fundera liksom bortom det där att jag skänker 200 kronor, utan att börja tänka så här, vad är det för en impact jag vill göra? Vad är marginalnyttan? Vad är historiken? Och liksom massa. Och
yeah. Vi behöver kanske inte dra hela,
nej, precis.
Hela intervjun med Wilhelm här. Ni ska ju få se den och lyssna på den.
Ja, precis. Så jag hoppas att ni uppskattar, för jag tror att precis som vi så är det många av er som är, liksom, vill göra gott, liksom, skänker pengar till välgörenhetsorganisationer. Och detta är liksom ett sätt att levla i den tanken, upplever jag. Mm. Sen, detta är inget samarbete, utan Wilhelm är en lyssnare och han då engagerar den ideella organisationen Effektiv Altruism, och vi tyckte detta var så pass spännande ämne så att ingen ersättning har utgått. Sen är detta på grund av corona, så är detta inspelat på distans, så att ljudet och bilden är inte helt fantastisk, men det går att lyssna på och vi hoppas att du har överseende med att det inte är liksom exakt samma bild och ljudkvalitet. Men vi hoppas att du gillar det här avsnittet, och så ses vi nästa söndag precis som vanligt. Så jag tänker att vi släpper på Wilhelm. Varsågod. Varmt välkommen Wilhelm Skoglund. Du är ju vice ordförande i organisationen Effektiv Altruism. Och vi kom i kontakt för att du mejlade mig och så skrev så här, ja men ni som är intresserade av hållbarhet och investeringar, har ni tänkt på att även i välgörenhet så är det liksom intressant att veta så här, vad är det som gör mest skillnad? Vad är det som gör mest effekt? Och sen så hade vi ett kort samtal och så tyckte jag så här, gud, du har så kloka tankar och det där är nog intressant för fler. Så varmt välkommen.
Tack för de väldigt fina orden och tack för att jag fick komma med.
Jag tänkte egentligen så att, kan vi inte börja direkt i det här mejlet som du skickade till mig? Så skrev du något sånt här att, ja men tanken bakom Effektiv Altruism är egentligen så här pinsamt enkel. Kan du inte liksom förklara tanken kring det?
Jo, men det är jag så gärna. Det pinsamt enkla. Grundfrågan man försöker besvara, det är: hur kan jag använda mina knappa resurser för att hjälpa världen så mycket som möjligt? Det låter så uppenbart när någon säger det, som att ja, men det är väl klart att om man försöker göra gott i världen så kommer man försöka göra det så liksom effektivt som möjligt, att man gör så mycket gott som möjligt. Men om man tittar historiskt så visar det sig att liksom både personer och organisationer har varit lite dåliga på att just liksom maximera den nytta man gör Man har gått liksom lite mer på känsla, lite mer på mage, lite mindre på hjärna och huvud kanske. Börjat kanske jobba där man står själv och inte titta på vetenskap och tänk kritiskt för att just göra så mycket gott som möjligt.
Du har ju gett, vet jag, någon sån här exempel tidigare om liksom där man jobbar så här, vad sa du, avmaskning, liksom man hjälpte barn istället för att ge dem skolmaterial. Kan du inte ta det exemplet, för det var så här illustrativt vad man kan göra bättre.
Ja, men det är ett sånt bra exempel på där det liksom känns, där det är lite liksom ointuitivt, men om man tänker efter så kan man lägga ihop pusselbitarna också, inte att det är fiffigt att tänka även här. Alltså, det är ett väldigt stort ämne eller liksom område inom välgörande insatser, är ju att försöka hjälpa barn, framförallt barn i utvecklingsländer, till bättre skolgång då. Och det finns ju många olika approacher. En vanlig sak är att man skickar skolmaterial till länder i företrädesvis Sub-Sahara. Så försöker man, ja, man tänker att det ska ge utveckling i form av att barnen lär sig mer. Och det ger ibland lite effekt, ibland inte så mycket effekt. Så då har man testat andra saker. Man kanske skaffar fler lärare till barnen och det verkar inte heller ge så jättebra effekt. Så där. Men någonting som funkar väldigt, väldigt bra, det är just det du sa nu. Att man ger avmattningsmedicin till barnen. Då. Så kanske inte är alla här i Sverige som vet, men det är många barn i många länder, i utvecklingsländer, som har väldigt ont i magen. För att man har helt enkelt mask i magen. Då. Och kan man ju bara tänka sig själv, om man sitter och har väldigt ont i magen, dels så kommer man inte ens kunna gå till skolan. Och i den mån man kan gå till skolan så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att lära sig någonting. Så att genom att ge avmaskningsmedicin till barn så kan man alltså åstadkomma hundrafalt mycket mer för barnens skolinlärning. Än om man ger dem skolböcker. Det är liksom rätt häpnadsväckande, tycker jag, och coolt. Liksom. Alltså, om man känner till det så kan man hjälpa många fler barn.
Mm.
Men hur vet man att det är så? Hur har man mätt det? Liksom? Att man får bättre resultat?
Det är en jättebra fråga. Det är väldigt svårt att veta liksom exakt vad det är för resultat. Men de som vann Nobelpriset i år, så Esther Duflo och Michael Kremer och Vanja Reck, som jag inte kan uttala så bra. De fick ju Nobelpriset just för att de har forskat på sånt här och tittat, liksom, följt barn över lång tid, och så ser man hur de utvecklas. Och just vad gäller skolgång så brukar man, det måttet man brukar använda, det är hur många års perfekt skolgång en viss intervention ger. Då. Så att låt säga att jag ger avmaskningsmedicin till alla barnen i den här skolan. Hur många års perfekt skolgång motsvarar det? Och ett års perfekt skolgång, det är ett års singaporiansk skolgång. För det är tydligen världens bästa skola.
Mm.
Så det kräver helt enkelt en rejäl insats i form av att man följer barnen över tid och tittar hur det går för dem. Hur mycket de lär sig, hur de presterar i så här generiska tester.
Mm. Men jag tänker också så här att det är ju inte kanske så himla sexigt. Jag tänker så här, jag köper avmaskningsmedel. Liksom så här, vad har du gjort för skillnad i år? Nej, men du vet, jag har hjälpt 100 barn gå i skolan. Nej, fast jag hjälpte 50 barn med maskmedel.
Grejen är, jag tycker att det finns, det kanske inte är så sexigt, men det skapar ju ändå någon slags diskussion, kan man väl säga. Vad är det egentligen som gör skillnad?
Ja.
Och varför ska man ens hjälpa barn till en bättre skolgång? Det kan man också fundera över, alltså att man gör det lite på automatik och att man inte funderar över att ja, men då kommer det leda till att kunskapsnivån höjs i ett land, och vad leder det till? Jo, att människor blir mer kritiska till saker eller tar egna beslut, egna initiativ och så vidare. Alltså jag tycker att det kan leda till en bra diskussion om man bara ruckar lite på,
alltså det är fantastiskt,
var man lägger pengarna någonstans. Ja, eller hur, Wilhelm?
Ja. Det är ju fantastiskt, förlåt, det är ju fantastiskt samtalsstartare. Vad har du köpt? Jag köpte 100 kilo avmaskningsmedel. Alltså så här, det inbjuder till följdfrågor.
Ja.
Nej, men så är det ju faktiskt. Men jag tycker båda är inne på något väldigt, väldigt intressant här. Dels då bara kanske lite emotionella, det här med att man förstår att det kanske är lätt för hjärtat att ta över när man vill hjälpa till. För det är många liksom psykologiska effekter som spär på det. Man ser en person framför sig som man kanske vill liksom göra något väldigt konkret för. Jag vet inte, ge en film till eller något sånt där. Men man tänker inte på vem skulle jag göra det här för egentligen. Om jag hade verkligen tänkt efter så kanske jag hade insett att jag hade kunnat göra andra saker som var fiffigare. Och det du var inne på, Karin, också med. Men vad ska det här leda till i längden? För det är ju en sån superintressant fråga som uppstått sen. Okej, de här barnen blev mycket bättre i skolan. Men vad ledde det till? För då måste man tänka, ja, men vilka skolor hjälper vi och vilka områden? För vissa områden, då kanske man inte kan göra så mycket mer. Det finns liksom ingen infrastruktur som kan hjälpa de här barnen vidare. Det behöver ju inte vara ett skäl till att man inte hjälper dem såklart. Men det sätter ju ändå liksom igång då vidare frågor om hur man kan göra på fiffiga sättet.
Mm. Jag vet vad jag tänker på, Caroline, direkt här. Jag tänker på den här Daniel Kahneman som fick Nobelpriset för det att han säger att vi har två system i hjärnan. Att vi har ett system där vi tänker liksom snabbt och sen har vi det där långsamma. Och jag tror att fram tills nu när du pratar så har jag alltid tänkt välgörenhet. Så här, men välgörenhet är gott, det är enkelt, det är så här, pengar till SOS barnbyar så är det färdigt. Man ställer sig aldrig, eller jag ställer mig aldrig följdfrågorna, gör de här pengarna effekt?
Men det har du väl ändå tänkt i vissa fall.
I vissa fall, men jag har aldrig utvärderat två välgörenhetsorganisationer
mot
varandra så som jag gör med investeringar.
Nej.
Till exempel.
Mm. Men Wilhelm, kan vi själva, så kan människan tänka ut vilken som är det mest effektiva sättet att göra välgörenhet? Kan vi verkligen tänka ut det? För det verkar vara så otroligt många parametrar liksom, som spelar roll. Och så, hur ska man, alltså man blir helt handlingsförlamad nästan.
Ja, men jag vet inte
vad jag ska göra för att
välgörenhet. Man känner sig nästan lite dum.
Ja, man känner sig lite dum, ja.
Ja.
Det gör jag hela dagarna. Nej, men jag tror inte att man kan så här säga den här är effektivast. Men det som är, det är liksom orders of magnitude. Det är så himla stor skillnad på de lite mindre effektiva och de mer effektiva. Så utan att vara den mest effektiva så kan man nog säga att den här är lite bättre än den där. Och sen så ska man ju ha klart för sig att vissa saker förutsätter ju liksom det finns ju inga liksom rätt och fel, utan det är ju moraliska frågor också. Till exempel, är det lika mycket värt för mig att hjälpa, som man har pratat mycket om nu under coronatider, att man lägger väldigt mycket resurser på att hjälpa äldre som kanske inte har lika många år kvar i livet som en yngre. Det finns ju inget rätt och fel på vad som är effektivast där, men det är viktigt att ha tänkt på det för sig själv då, liksom, hur man värderar olika insatser.
Ja, och att man skiljer på hjärna och hjärta, att man får syssla med bägge. Det finns ju mycket hjärta i att hjälpa äldre. De har ju byggt upp vårt samhälle. Det är klart att man ska hjälpa dem.
Ja, men det finns ju många som har tänkt mycket på det här då, helt enkelt. Effektiv altruism har ju faktiskt utvecklats till ett forskningsfält. Det finns institutioner på Oxford och Harvard och sånt där de tänker på det väldigt övergripande, eller väldigt så på, så kan man säga att det är två grundfrågor man ställer sig. Så dels är det då vilket område man jobbar med. Det finns ju massa saker eller massa sätt att förbättra världen på. Och sen så liksom vilken lösning eller hur jobbar man inom det området då? Så när det kommer till att välja område, som man brukar säga är den viktigaste frågan, då är det så här tre underfrågor då. Så det är, den första är hur många påverkas av det här. Den andra är hur lösbart är det här problemet. Och den sista är hur liksom översätt eller neglected, säger man på engelska, är det här problemet. Så skala, det är helt enkelt. Om man tänker sig ett scenario där man löste problemet, hur bra skulle världen bli då? Hur mycket, och här så kan man ju tänka sig att om man jämför två olika saker. Så nu med covid-19 då, till exempel, om vi hade fått fram ett vaccin. Det hade ju uppenbarligen hjälpt väldigt, väldigt många människor. Dels hade det besparat många liv och dels så hade det liksom gjort att hela världen kunde börja fungera igen. Då. Om jag hade hittat en kur till en väldigt ovanlig sjukdom, kalposis sarkom eller någonting, då kanske inte lika, det hade ju varit bra, men det hade inte påverkat lika många människor. Och sen så den här tractability heter det på engelska, eller om det är lösbart. Det kan ju vara någonting som är ett superstort problem. Det påverkar jättemånga, men om vi inte kan göra någonting åt det, då kanske inte är så himla effektivt att jobba med det i alla fall. Ett sånt klassiskt exempel som man brukade prata om, det är åldrande. För det orsakar väldigt mycket lidande. Människor blir äldre, man får inte kroppen slutar fungera. Det har man faktiskt, det är problematiskt, men vi kan inte göra någonting åt det. Nu börjar man ju ifrågasätta det lite i sig. Man kanske kan liksom brucka lite på det. Mm. Och den sista och kanske nästan viktigaste frågan, det är ju då hur förbisett är det här problemet? Hur många är det som ägnar sig åt det? Och det var verkligen en game changer för mig när någon introducerade det begreppet för mig. Och så att jag har till exempel alltid varit väldigt intresserad av klimatfrågor och tänkte att det var det jag skulle liksom ägna livet åt. Jag skulle vara en förkämpe där. Jag tror att alla håller med om att det, eller alla, de allra flesta håller med om att det är ett väldigt, väldigt stort problem. Vi vet att det här kan orsaka väldigt mycket skada för världen. Men vi vet också att det finns effektiva sätt att åtgärda det här. Men det är ju redan så himla många smarta, duktiga människor som tänker på det här och som lägger sin tid och sina pengar på det. Så att min insats här och liksom den marginaleffekten jag kan ha, den kanske inte är så jättestor. Då kanske jag kan arbeta med ett område som är lite mindre i skala och kanske lite svårare att lösa, men som det inte är någon som har försökt lösa. Mm. Hängde ni med på det?
Mm. Ja, absolut. Men får jag bara fråga, alltså det här med effektiv välgörenhet, gäller det liksom bara att vi ska se till att människor har det så bra som möjligt? Eller är det liksom jorden, eller vad är tanken där?
Superbra fråga. Jag skulle säga, det är bra att du sa det. Alltså, när jag pratar nu så är det ju Ville som pratar, och jag utgår ju från effektiv altruism, men det finns inte att alla som liksom hänger sig åt effektiv altruism tycker och tänker exakt likadant. Men de allra flesta tycker att det är kännande varelser man bryr sig om. Så att många bryr sig väldigt mycket om djur, och många bryr sig väldigt mycket om framtida generationer. Så att det faktum att någon inte är född idag spelar inte stor roll, liksom, utan vi ska se till att det är en bra värld för många som kommer i framtiden också. Då. Och man gör liksom inte skillnad mellan människor i sitt hemland eller människor i något annat land, så där, utan det är kännande val för överlag som de flesta brukar byta.
Mm. Okej.
Okay. Mm. Jag tänker mer, alltså, du har ju berört ämnet, men så här, vad ser du som de vanliga misstagen som man gör? Som, liksom, för jag tror att många här känner igen sig, jag tror många som lyssnar på det här har något välgörenhetsengagemang. Man har SOS Barnbyar eller UNICEF. Eller liksom
Läkare utan gränser, ja, eller annat sånt. Ja.
Vad ser du är liksom så här, när du tittar på människorna där ute? Vad är det vanligaste misstaget som du upplever de gör?
Ja, jättebra fråga. Jag tror man kan dela upp det i två olika sätt. Alltså dels liksom när folk engagerar sig eller bidrar i form av pengar, och sen så när folk bidrar i form av tid. Mm. Så vad gäller pengar, så en så här väldigt vanlig sak som brukar dyka upp i diskussioner det är hur höga administrationskostnader olika organisationer har. Då vill man ge till något som har väldigt, väldigt låga administrationskostnader. Mm. Och det skulle jag säga är lite tokigt, att man borde egentligen titta på vilken effekt har den här organisationen. Och de sakerna kan ju hänga ihop liksom. Men det är ju effekten vi bryr oss om till syvende och sist. Dessutom blir det lite konstigt, för olika välgörande organisationer håller på med helt olika saker. Så att en har låga administrationskostnader och höga administrationskostnader, det säger liksom inte så mycket. Och här kan man ju liksom bara, för att göra det mer intuitivt, för att parallell till att köpa vad som helst annat. Liksom. Om jag ska köpa en ny tv, då vill ju jag få så bra tv som möjligt för pengarna. Jag bryr mig inte om Sony har höga administrationskostnader i sin organisation. Tvärtom kanske jag tycker det är bra att de lägger mycket pengar på R&D, research and development, att de kan ta fram fiffiga, ny, bra tv-apparater. Och så tycker jag att man ska tänka vad gäller välgörenhet också då.
Ja. Jag tänker vi ska låt oss stanna kvar, för jag tycker detta är superintressant. Ja, där finns ju ett TED-talk, jag vet inte, du har sagt sett av Dan Palotta. Som heter The Way We Think About Charities Is Dead Wrong, yeah. Tror jag att det heter. Och han är ju inne på precis det här. Och sen så pratar vi då, när vi pratade med en kollega Caspian, så sa han också, ja, det var ju mycket väsen om någon välgörenhetsorganisation som hade lagt upp helsidor i New York Times och annonserat och lagt, och folk var så här, hur kan ni lägga de här miljonerna?
Och sen på reklam.
På reklam, liksom, ja. På helsidan New York Times. Medan de var så här, ja, fast du vet, vi har tredubblat mängden pengar vi fick in, vilket gjorde att vi kunde göra tre gånger så stor effekt. Så, liksom, så vad är dina tankar? Och liksom, varför tror du att vi gör det här misstaget? Att vi tittar så mycket på administrationskostnad?
Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Mina tankar är att jag delar ju den åsikten också, att det är lite konstigt. Det är väl jättebra att man lägger pengar på marknadsföring om det gör att man får in ännu mer pengar så att man kan hjälpa ännu fler människor eller kännande varelser. För det är ju ytterst det jag bryr mig om då, i alla fall.
Men kan det vara så här, alltså, nu bara spekulerar jag högt, så här, känns, ibland känner jag mig så här, snillen spekulerar, man vet aldrig liksom riktigt vad som kommer. Men, nej, men att det är men lite så här kanske som det är inom forskningen, att gör du forskning för pengar så är du lite fult. Gör ja, du välgörenhet, ska du tjäna pengar på välgörenhet så är det lite fult, att då är det lite så här. Nej, men det ska vara, och, så, och det värsta är så här, nu när jag pratar med dig, då blandar vi in altruism. Att alltså förstår du, att det blir liksom så här, att om jag inte, om jag tjänar pengar på det, eller om, nej, men att det ska vara så, ja, men det ska vara givmilt och det ska vara gratis, och man är lite ful om man tar betalt, och är man leverantör till en välgörenhetsorganisation så ska man skämmas lite när man skickar fakturor. Ja men det är lite skam. Kan det
vi har väl föreställning om att det ska vara så rent ifrån allt som har med
kommersiella, vilket är så konstigt. Vad tänker du? Nu har vi pratat på här.
Nej, men jag tror verkligen att ni är inne på någonting här. Och det ska jag också bara säga, för ni kommer in på något väldigt, väldigt viktigt, att effektiv altruism, så skulle jag nog säga att alla effektiva altruister håller med om att det spelar ingen roll om jag blir glad av det. Det är väl bara fiffigt. För då blir det ännu mycket mer välmående i världen av min insats. Då. Så det handlar bara om hur mycket liksom, nytta man kan skapa. Att det skulle vara självuppoffrande eller något sånt där. Det har liksom inget mer värde ur mitt perspektiv. Då.
För att vi gjorde, eller jag gjorde en intervju med Trine, som är så här vinstdrivande bolag som arbetar med att finansiera solpaneler runt om i världen. Och jag och grundaren hade ett jättespännande samtal, för då vi diskuterade detta, alltså impact, det var det vi pratade om. Vi pratade om impact liksom på marken, och så pratade vi den impact som for profit, alltså för vinstdrivande företag gör, och non-profit, alltså ofta de här NGO-erna, alltså non-governmental organizations. Och vad han konstaterade var att de tendenserna de såg i sina projekt var att de vinstdrivande projekten hade en större impact. Särskilt om de då gav en avkastning till de som hade finansierat projekten. För att då sa han så här, att skillnaden är ju att ett så här non-profit-projekt, ofta de får in pengar, det är en begränsad livslängd och sen försvinner liksom pengarna, för sen behövs pengarna till något annat. Där liksom
och så försvinner behovet, man från det området.
Och så försvinner och då, man från det området. Liksom, och det, jag har sett det så många gånger på plats.
Det man har gjort, utfört.
Medan som det var for-profit så sa han så här, då uppstod en grej som de sa så här, detta hade inte vi tänkt på innan, men om då någon hade investerat pengar, fått avkastning, då hade de ju fått avkastning på det de hade satt in. Och då tenderar de återinvestera den avkastningen egentligen, vilket gjorde att det blev så här ränta på ränta effekt i de projekt, att det blev mer och mer pengar
inblandat
över tid. Har du liksom någon så här, har ni pratat om så här for profit versus non-profit? Eller är så här, egentligen tänker jag så att det borde vara en irrelevant fråga om impacten är där på andra sidan. Vad tänker du?
Men jag, det är ju en jätteintressant och viktig diskussion. Och precis som du säger, så måste det som var styrande är impacten, oavsett om det är for profit eller non-profit. Mm. Så det jag tror man kan ha med sig, eller som är viktigt att tänka på, är att vissa liksom, områden eller marknader, där har man just en marknad som fungerar. Men det finns så vissa frågor som är viktiga att ägna sig åt också, där det är väldigt svårt att skapa profit då, helt enkelt. Så ett klassiskt exempel blir ju framtida generationer. Om jag vill ta hand om mån om att mina barns barn ska få överleva också, så är det väldigt svårt att skapa en marknad för det idag. Så då kanske det är viktigt även med då non-profit organisationer. Men i den mån det finns fungerande marknader, så det här har jag inte sett någon forskning på, men det är jag alldeles övertygad om, att då är det ofta så att for-profit-organisationer kan ha precis lika positiv impact som non-profit.
Jag tänker så här, om du skulle liksom så här, om jag kommer här med paket A, liksom så här, du liksom Wilhelm, du vet, du gillar ju så här altruism och göra skillnad, här är paket A. Vad skulle du ställt för frågor kring då paket A innan du hade liksom lagt tid eller pengar på det?
Alltså dels så hade jag ju frågat vilken effekt paket A hade då. Och sen så hade jag nog jag hade helst velat se att det är någon extern kunnig person som har utvärderat paket A. För som vi var inne på i början och på din fråga där, Kalle, det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera ofta. Så att jag skulle nog inte kunna göra det själv, utan jag skulle nog vilja se att någon större, liksom, välrenommerad aktör har sagt att det här är bra saker då. Men, och sen så skulle jag ju fråga såklart vilket område de arbetade med. Och sen så hade jag ju frågat vilken lösning inom det området de hade valt att implementera. Och sen så hade jag nog också försökt liksom fråga lite om organisationen för att se hur den bedrivs då. För att det, men det vet man ju som med vilket vinstdrivande företag som helst att man kan ju göra tv-apparater på jättebra sätt och tjäna jättemycket pengar och på jättedåligt sätt och göra av med jättemycket pengar. Och det funkar precis likadant med välgörande organisationer. Och sen så här, sista fråga som är väldigt, väldigt viktig som jag tror många missar, det är ju att också, det finns utrymme för mer pengar. Kan ni få utväxling på de här pengarna? Ett bra exempel där är ofta när det uppstår så här naturkatastrofer så vill människor skänka väldigt mycket pengar. Och då tänker man liksom, ställer inte alls relation till hur mycket kan jag, hur många människor kan hjälpa här eller behövs de här pengarna, utan man känner mer liksom, här måste jag ge någonting. Så under tsunamin i Japan så vet jag att japanska Röda Korset sa att vi behöver inte mer pengar. Vi kan liksom inte göra någonting med de donationsmedel vi får nu. Men folk fortsätter ge det. Det är också en viktig sak att ta ställning.
Ja, jättespännande.
Vad var det du tänkte där, Jan? Du bara...
Men jag tänkte precis på det att jag var ju med om att det var någonting vi skulle skänka pengar till. Och så gick jag in på hemsidan så stod det så här, du får gärna lov att skänka pengar, men om du vill bara skänka för det här syftet så vill vi inte ha dem.
Nej,
för då kan vi inte använda dem, men du får gärna skänka dem till det här syftet istället. Mm. Och jag tänkte så här, vad fräscht! Liksom för att ofta så lever vi i en föreställning så här att the more the better, eller alla ska ha mer och ju mer pengar desto bättre, men nej, det ska vara nytta för dem. Jag tänkte att vi skulle rulla tillbaka här, för att vi var ju på det här med, vi pratade med administrationskostnader, att vi ofta gör fel där, att vi ibland tänker att vi fattar beslut på att det ska vara låg administrationskostnader, eller så ojar vi oss för att chefen, de har rekryterat en chef med hög lön eller något sådant. Så sa du att det andra var tid, för du gjorde det misstag, så sa du så här, att vi separerar pengar och från tid. Om du skulle säga någonting mer om det?
Jag tappade det lite med ljudet nu, Jan.
Okej. Nej, jag sa så här att innan så pratade vi, när vi pratade om vanliga misstag. Så sa du att du separerar liksom pengar och från tid. Och så, hur låter misstagen när man engagerar sig kanske med tid eller så?
Det finns, först och främst så finns det lite fler misstag vad gäller pengar. Men
låt oss ta dem då. Låt oss ta dem först.
En sån som du kom in på alldeles nyss här, det är många vill ofta så här öronmärka. Jag vill ge det här, de här pengarna ska gå till en filt eller ett målmat till den här personen. Och jag driver ju själv en ideell organisation till vardag, så jag vet att det är väldigt svårt att hantera. För då får man låt säga, jättemycket filtpengar, men man får inte in några pengar så att man kan betala lön till personen som ska dela ut filtarna. Och då blir det liksom alla ballon. Så att i den mening man kan undvika att öronmärka i gåvor, så skulle jag säga att det är super, super bra också. Och sen så skulle jag säga att ett stort misstag som många gör är att man inte vågar prata om det, eller att man inte vill prata om det för att det känns lite fult. Liksom, här ska väl inte jag gå och säga att jag är duktig som ger pengar. Men jag upplever i alla fall att när jag pratar om det så kan man inspirera andra kanske. Och det kan ju liksom då ge dubbelt så mycket effekt. Säg att jag får en till person att liksom ge pengar. Och den personen ger lika mycket som mig. Det blir ju helt fantastiskt. Liksom. Så att våga prata om det tror jag också är bra. Och sen så sist men inte minst att titta på dem. Så här, det finns en hemsida som heter GiveWell. Som är jättebra. Som listar olika organisationer som är effektiva och som gör ett jättebra jobb. Och de har så här väldigt, väldigt långa rapporter och utredningar som man kan läsa om man är intresserad. Och om man mest vill hitta någonting bra och effektivt, så kan man bara gå in på topp 10-listan.
Brukar du ställa dig någon sån här fråga också utifrån så här, vad är det som är viktigt för mig? Alltså du sa så här att ja, men för mig var det viktigt med klimat, men sen insåg jag att den nyttan jag kan göra där är marginell. Så hur listar man ut liksom så här... annars blir det så här, ja, men min pappa gick bort i hjärncancer, så blir det hjärncancerfonden eller sånt. Vad tänker du?
Nej, men det tycker jag är så här. Jag har inte kommit fram till liksom någonting bestämt för mig själv så där, men jag har nog landat mer och mer i att oavsett vad min pappa har gått bort i eller vad liksom människor i min närhet har drabbats av, så är det ju till syvende och sist mänskligt lidande eller liksom varelsens lidande jag vill minska. Och det spelar mig inte så jättestor roll hur liksom. Men, men det kanske inte gäller för alla, och då tror jag att det är ett bra sätt att tänka på det. Det kan vara lite men som era strategi med olika hinkar, att man kan ha en hink som är lite mer för det här vill jag ägna åt den här saken, för det känner jag väldigt, väldigt mycket för. Men den här hinken, den kanske jag kan ägna åt sånt där jag utgår från andra saker, där jag kopplar på lite andra värden och värderingar i livet, och så ger man från den till den.
Precis. Vad tänker du, Karin?
Nej, men det var intressant. Men var vi inne på det där med tid också? Hur man...
Nej, vi har inte kommit dit.
Vi har inte kommit
vi
dit
har pratat ännu. Om så många, man gör så många misstag. Det är så
med
roligt
pengar,
att, ja. Det är så roligt att du säger det, för jag känner så här att jag kan bara så här, kryss, jag har gjort det misstag, Ja, men det har jag också gjort, liksom. Så att, ja. men det är ju det här att man har inte, eller jag har inte de distinktionerna, jag har inte de detaljerna, för jag har aldrig lagt den tankemödan på det. Medan om någon säger räntefonder till mig, så kan jag vara så här, det finns 15 olika typer av räntefonder, och inom de 15 olika typerna så finns det ytterligare 30 kategorier. Medan, liksom, och jag gissar att så är det ju liksom i alla yrken. Liksom, pratar jag med en elektriker och säger någonting om el, så kommer han vara så här, vad menar du? Liksom, det finns liksom hur mycket detaljer om el som helst. Men låt oss ta det här tidsmisstaget så kommer vi dit också, annars blir det så här världens cliffhanger.
Jag får göra massa andra frågor också.
Ja.
Nej, men så här, det övergripande misstaget, det skulle jag säga att man har en ganska narrow bild på vilket sätt man kan bidra. Så att, om jag säger engagera dig eller liksom bidra till världen genom tid, då tror jag att de flesta lyssnare tänker att ja, då ska man volontärarbeta för en typ Röda Korset. Liksom. Men att det finns ju så himla många olika sätt man kan bidra med. Så här, fyra huvudkategorier som man brukar prata om i effektiv altruism är dels då forskning. Om man tittar på saker som har liksom gjort världen bättre, då är det ju väldigt, väldigt ofta det grundar sig i forskning. Ett superexempel är Norman Borlaug som tog fram liksom beständiga vetesorter som har bara räddat alltså miljontals människor från liv, eller har räddat från en svält. Och det är ju liksom, det tänker inte så många på som ett sätt att bidra till världen kanske, men det är det ju allra extra grad. Ett annat kort sätt är ju advocacy, eller så att använda sin röst, typ sånt som ni gör nu. Man har viss kunskap eller man har vissa insikter, så kan man sprida dem. Det kan ju vara i miniskala, liksom bara prata med sina nära och kära. Men det kan ju också vara att man liksom, ja, men i den mån man har möjlighet att sprida budskapen större då. Så om man tänker typ Bill Gates, han har ju dels liksom gett väldigt, väldigt mycket pengar själv, men han har ju också påverkat alla sina polare, Warren Buffett och många andra investerare, att också ge bort väldigt mycket av sina pengar. Och det förstår man ju vilka otroliga effekter det kan ha då. Och sen så en annan som är liksom, låter väldigt kraft, men som jag tycker verkligen är värd att ta på allvar, det är earn to give, kallar man det på engelska. Så att helt enkelt tjäna pengar och sen så göra någonting bra med de pengarna. Så att jag har faktiskt flera kompisar som kallar sig effektiva altruister och som helt enkelt tagit ett toppjobb på typ managementkonsultbyråer och tjänar väldigt mycket pengar. Och sen så ger de bort kanske hälften av sin lön. Det är ju liksom jättemycket pengar. Men för det räcker så otroligt långt på många andra ställen. Så det tycker jag liksom är coolt. Och sen så sist men inte minst så liksom, kan man ju såklart engagera sig direkt i någonting. Och då tror jag är viktigt igen här då att kanske gå lite mindre på hjärta och lite mer på hjärna och tänka, var kan jag bidra på riktigt? Utgå mycket från sig själv, sina egna kompetenser. Och inte liksom bara, ah, men nu ska jag bli, jag ska åka till jag vet inte, ett land, ett utvecklingsland och bli engelsklärare. Om man tänker efter så inser man ju ganska lätt att, men gud, om man för att vara engelsklärare i Sverige så måste man gå en högskoleutbildning och man måste hålla på jättelänge. Hur skulle jag bara kunna åka iväg till ett land jag aldrig varit i och sen så vara en duktig engelsklärare? Det tror jag nog inte kommer funka så jättebra. Dessutom så kanske jag kommer ta ett jobb från någon i det landet som jag, ni förstår vad jag menar. Så hellre se till liksom, vad kan jag göra bra och sen så hoppa på det tåget.
Ja, men jag tänkte fråga dig, Wilhelm. Tycker du överlag att välgörenhetsorganisationer är duktiga på att prata om det här med utväxling? Eller det här som vi kallar impact? För jag har inte stött på så många som har liksom pratat med mig på det viset i alla fall. Att om du donerar här så kommer det att leda till bla bla bla. Är du med på vad jag menar? Och också kanske för att det är svårt att säga någonting om det där. Men jag tycker de skulle pratat mer om utväxling. Det är kanske det jag försöker säga.
Ja, nej, men jag håller med dig om att många organisationer tyvärr är ganska dåliga på det. Och det tror jag är både för att många har dålig koll själv på vad de har för liksom, vad de har för effekter. Och för att man kanske inte alltid är intresserad av att dela med sig då, av olika skäl. Men det är ganska förståeligt också. Det finns den här, ja, men du var inne på Kahneman förut. Det finns många liksom spännande psykologiska experiment på vad som funkar i kommunikation för välgörenhetsorganisationer. Det första liksom, verkligt insatset tyckte jag var, det var på Carnegie Mellon, så de skulle kolla helt enkelt på vad får folk att ge till välgörenhetsorganisationer. Så då gick de runt på stan, så valde de ut slumpmässigt valda människor och så liksom frågade man, vill du vara med i ett forskningsexperiment? Du behöver svara på några frågor och du får $5 för det här då. Och så ställde de några frågor till de här personerna och det var egentligen bara helt hittepå. Det hade ingenting med experimentet att göra, utan experimentet kom här efter då, för då fick hälften av dem som svarade på det fick ett kuvert med en $5-sedel och så en liten bild på en flicka som såg jättesöt ut, men såg ledsen ut och sånt där. Så det här är Rokia, hon bor i det här landet och hon svälter. Och sen så fick den andra hälften, de fick en $5-sedel och sen så fick de en bild med massa statistik på svält i Afrika och vad man kan göra åt det. Så kan ni gissa vilka som donerade mest pengar?
De med bilden
på Rokia gav mer än dubbelt så mycket.
Ja.
Så det är det. Ju någonting med det här att man ser det här barnet framför sig. Det blir så mycket mer liksom greppbart. Liksom. Det kallas identifiable victim effect. Det tar mycket hårdare i den. Och det tror jag liksom tyvärr styr många välgörenhetsorganisationer också. Bara
ja,
för att göra det här exemplet ännu värre. Då. Jag tycker bara att det är otroligt fascinerande. Värre är fel ord, men märkligare för mig då, det är att man gjorde en tredje grupp och då hade man både bilden på Rokia och statistiken. Och det blev fortfarande mindre än bara bilden på Rokia. För det verkar som att när man liksom kopplar på det rationella, då börjar man ifrågasätta massa saker och tänker att men jag vet inte hur mycket utveckling jag får på det här. Utan då,
det är liksom, det bara blir jobbigt liksom. Men nu blir det jobbigt här med statistiken.
Ja, jag tänker på det där, jag tror det var avsnitt 116 som vi gjorde om så här, om inte pengar gör dig lycklig så spenderar du dem fel. Och där var ju också ett experiment där man hade gjort med så här, vilken film, vad som var avgörande för om man skulle gilla en film eller inte. Och då gav man folk liksom hela liksom IMDb, vet, handlingen och skådespelarna och liksom allting. Och så fick de välja film. Mm. Och sen så fick de bara så här, denna film har fått 8 av 10 stjärnor av de här människorna. Och så skulle man liksom gissa baserat på det här hur mycket man skulle tycka om filmen. Och de som bara fick så här 8 av 10, eller dina kompisar gillade denna filmen, hade liksom mycket bättre, mycket större påverkan än att du fick all fakta. Så att jag blev liksom inte förvånad att det funkar så att liksom vår hjärna...
Hur vi tar in information och vad vi gör med den.
Ja, så fort vi ska börja tänka långsamt, alltså som så här, tolka fakta, vad är det denna grafen visar, så verkar det liksom, det tar för mycket energi. Liksom,
ja.
Liksom för oss. Men jag tänkte bara så här... Sidospår.
Yeah.
Vad kan det vara, 15 år sedan så började vi ju resa. Vi har ju rest jättemycket i östra Afrika, så vi har ju sett jättemycket fattigdom. Vi har ju till och med träffat så här, en mamma som hade lämnat iväg sitt barn för att hon inte hade råd att ge mat till det. Alltså så här fattigdom på riktigt. Och då började jag så här internt, alltså så detta finns ingen vetenskaplig grund för det jag kommer att säga nu, men dela upp välgörenhetsorganisationer i som de jobbar i katastrofhjälp och liksom långsiktig hållbar utveckling. Och då konstaterade jag så här att ge till många av de här välgörenhetsorganisationerna, nu bara hittar jag på som är Läkare utan gränser, Röda Kors och så, de är magiska, alltså de är helt extraordinära på katastrofhjälp. Alltså när den där översvämningen kommer eller det där kriget kommer eller någonting så här, människor hade inte överlevt utan deras hjälp. Men jag upplever inte att Röda Korset är särskilt bra på att bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle. För när de har liksom gjort katastrofhjälpen så är det en katastrof på något annat ställe. Vilket gör liksom att det blir liksom...
Ja, man får flytta sig.
Hjulet kommer aldrig...
Man kanske inte heller den ambitionen.
Nej.
Att få igång ekonomiska hjul och sådana saker i ett fattigt område, precis, det har de ju inte.
Nej, om jag ska ta en metafor så upplever jag många av de här organisationerna som brand, det brinner så kommer brandkåren. Mm. Och brandkåren är bra på att släcka branden, men de är inte så jäkla bra på att bygga upp huset när branden är släckt.
Nej.
Och kan man tänka så att det finns liksom vissa välgörenhetsorganisationer som är brandsläckare och sen är det vissa som är snickare eller byggare? Alltså förstår du vart det är på väg?
Ja, nej men absolut. Jag har inte tänkt, jag har liksom inte tänkt på samma uppdelning som mig själv så där, men det är ju väldigt väldigt klokt som du säger, och att det behövs båda och liksom. Och jag tror att en så här generell tes inom effektiv altruism är att det skulle behövas lite fler, jag vet inte riktigt vad vi ska kalla dem då, men brandförebyggande aktörer, så att liksom folk som är lite bättre på att prevenera. Det brukar ju ofta vara lite mer effektivt då, och tänka lite långsiktigt också.
Jag älskar det du säger så här, vi behöver brandingenjörerna som kommer innan och gör besiktningen. Nej, men det är ju helt klart, det var ju ännu bättre. Mm. Liksom. Grejen är så här, för mig har det hjälpt jättemycket, för jag blev ju så besviken. Alltså jag kommer ihåg till exempel, nu minns jag inte åren, men om det var 2008 eller 2011 eller 2013, så var det ju så här svältkatastrof i Kenya, Somalia, alltså östra Afrika. Och jag kommer ihåg att det skulle vara så här galor och så här att man skulle liksom hjälpa till. Och då hade vi ju redan ett kontaktnät där nere. Och då var det liksom så här att man skickade ner så sjukt mycket nödmat, för det var så här svält. Problemet var liksom vad som hände då när man skickade ner all den här nödmaten, var ju att de bönderna som faktiskt hade fått en skörd, de kunde ju inte sälja någonting, för att det fanns ju så mycket mat som var gratis, som var nödmat och organisationer som var där nere. Och så kom jag att jag blev så besviken och så bitter, och så var jag så här, nej men nu skiter jag i alla de här klassiska och så bara gör vi andra grejer. Och sen insåg jag så här, nej men det måste finnas både och. Mm. Så att sen har ju vi försökt stödja både brandsläckarna och byggarna, och nu ska jag försöka hitta de där brandingenjörerna, för det tyckte jag var lätt som en...
Preventionen.
Så preventionen.
Ja.
Men ja. Är det några andra sådana här liksom princip som du tänker så här, detta kan man tänka på när man fattar sina beslut eller när man letar efter någonstans där det gör mest effekt? Alltså om jag har 100 kronor i månaden eller 1000 kronor i månaden, och jag vill liksom, hur går jag tillväga, tänker du? Var börjar jag? Är det den Give, vad sa du den hette, sajten?
Ja, men det hade jag ju själv gått på då, GiveWell. Men det finns ju andra mekanismer man kan tänka också för att liksom, få igång ett kontinuerligt givande. Så en fiffig sak tror jag det är att ge kontinuerligt också. Att, men precis på samma sätt som man kanske har ett månadssparande, så har man ett månadsgivande. Och det är ju helt enkelt, det är så att det blir lite lättare, ja, men det vet ju ni som sparar mycket pengar, så om det bara händer vitt för en gång i månaden så blir det lite lättare då. Mm. Man behöver inte tänka på det hela tiden, utan man tar ett välinformerat beslut och sen så tittar man på det lite då och då som era portföljer som ska kunna få det ganska bra över tid också då. Mm. Och sen så har det också den väldigt positiva effekten att för mottagarorganisationer så är det superskönt med liksom ett konstant flöde av givande. Igen då så driver jag ju en ideell organisation, och det blir liksom, om vi ser till vårt privata givande, så blir det liksom, ja men man får nästan inte en krona under sommarmånaderna, och sen så i december så får man jättemycket pengar, och då blir det så här, ja men oj, nu är det svårt att planera verksamheten.
Mm.
Det skulle vara ett sånt tips.
Men fortsätt du.
Det är ju lite olika. Det är inte lika vanligt i Sverige, men det finns mer och mer. Det är så här, ofta man kan, jag vet inte vad man kan kalla det på svenska, men det finns tillfällen där man kan få högre utväxling på sitt givande. Ofta så är det kanske någon kändis som har en kampanj, så här, jag matchar dina donationer, en arbetsgivare eller något så här, som gör det. Att hoppa på sådana är ju väldigt bra. Och sen som sista sak som jag gör för mig själv, som man vet, att påminna sig om sitt givande, för då liksom får man en väldigt, väldigt bra känsla i magen. Det låter ju super, super lökigt, men alltså, om man tänker att ni går förbi ett brinnande hus och så här, går ni in i det här huset och så hittar ni en litet barn som ni kan liksom rädda ur lågorna. Så springer ni ut med det barnet på gatan och så liksom, vilken jävla känsla det är, vilken insats det är. Och alltså, om man ger några tusen i månaden eller några tusen om året, så kommer man liksom idémässigt kunna åstadkomma precis lika mycket gott för världen genom sitt givande. Det tycker jag är så jäkla ballt, alltså att påminna sig om det. Att sätta upp liksom, kanske någon bild eller någon quote eller någonting som påminner en om liksom vilken insats man gör. Det tror jag är viktigt.
Men jag har förvånansvärt dålig fantasi här nu, William. Jag kommer inte på att tänka så, vad har jag gjort här nu? Vad är det för insats jag har gjort? För att jag kanske inte vet heller vad det är jag har, mina pengar har gått till.
Ja. Nej,
är du med?
Nej, men det är ju jättebra sak du kommer in på. Den här. Att hitta en sak som känns tillräckligt bra ur ett eget perspektiv. Det finns ju organisationer inom olika områden som är effektiva och som gör jättebra saker. Så att jag tror att det är viktigt att hitta någonting som lerar med en själv. Det tror jag absolut. Mm. Samtidigt som man har då impacten med sig. Så både hjärta och hjärna då.
Ja. Nej, men jag fattar precis vad du pratar om, men jag är ju på din linje, Karl. Det är så svårt. Alltså, kommer du ihåg när vi engagerade oss nere i Afrika? Det var ju inte förrän vi åkte ner och såg med egna ögon, vi träffade människorna och de tackade oss och vi var bara så här, shit, men vi har ju inte gjort någonting. Att då blev det ju nästan att den tacksamheten vi fick tillbaka kändes oproportionerlig mot det vi upplevde att vi hade gjort. Alltså när vi hade till exempel Barbara.
Ja, vi förstod inte riktigt.
Nej, när vi hade Barbara som vi sponsrade genom universitetet. Och liksom så här, sen kom vi, alltså det var så att vi sponsrade en 16-åring. Då, från hon var 16 till genom hela hennes universitetsutbildning i Uganda. Och sen bjöd hon oss på sitt bröllop.
Landsbygden.
På landsbygden i Uganda, vilket var en helt annan historia också. Det kommer 1000 pers och vi är bara, vi vet hur det är i
jag
Afrika.
Jag visste att det stämde, Jan ifrågasatte.
Jag ifrågasatte, och sen kom vi ner och då är det 1000 pers. Det är hennes by, det är hans by, det är byarna däremellan. Och då får vi någon sån här VIP-plats liksom mitt i det här. Vi är de enda vita och, du vet, och hela hennes släkt kommer och tackar oss. Det blir jobbigt. Liksom.
Jo, men det var för vi förstod inte riktigt. Men där fick vi ju verkligen känna och se vad vi hade hjälpt till med. Mm. Och de var glada för det.
Mm.
Men jag tänker också på SOS Barnbyar.
Ja.
Där har vi ju sponsrat en liten pojke från han var här 3.
Ja.
Och varje år får vi ju ett brev och ett foto på honom.
Ja.
Så där får man ändå säga att de är duktiga på att visa så. Det här har du bidragit med.
Mm.
Det tycker jag... Så där kan jag gå på din linje, William, att det känns bra liksom, att nu han är snart vuxen och vi har hjälpt till att han ska ha det tryggt när han växer upp.
Mm.
Så, men det, men,
ja, det är klurigt,
ja,
det
är
men
klurigt det, ändå med andra men, organisationer att få veta vad man har bidragit med, tycker jag.
Men jag gillar det du säger, jag gillar att man ska göra kopplingen mellan pengarna och känslan, eller pengarna och impacten. Det är väl liksom egentligen det som är den stora behållningen här, tänker jag. Jag tänker så här, säg några ord om den välgörenhetsorganisationen som du driver. Det har ju inte med effektiv altruism att göra, men nu har du nämnt det 3 gånger, så tror jag folk säger så här, men vad är det han gör? Så
jag berättar.
Berätta här, så får vi bjuder på den reklamen. Shoot.
Den heter Nema Problema, och vi jobbar med integration då. Så framförallt så försöker vi hjälpa människor som är nya i Sverige att hitta arbete eller meningsfull sysselsättning för unga människor som blir med åt utbildningshållet.
Och vad har det för utväxling?
Titta, det är någon som har lyssnat.
Jag har lärt mig nu.
Väldigt, väldigt bra. Men då kan du få gå in och läsa vår impact report.
Ja. Berätta lite, så vad är det för utväxling på att människor integreras i Sverige?
Det är ju på flera parametrar. Då. Dels så får man inte förbise värdet för individen i fråga. Då. Någon som har kommit hit, som ofta kommer från förhållanden som är väldigt mycket jobbigare än vad de är här i Sverige. Det tycker jag man ska ha med sig. Och sen så vad heter det, kommer ju med stora ekonomiska möjligheter för Sverige. Och jag vill säga möjligheter också, för det är inte givet att det är liksom positivt och innebär guld och gröna skogar, utan det gäller ju att man gör någonting bra av det. Och det här har ju, som många av er säkert känner till, mycket att göra med liksom det demografiska predikament vi befinner oss i, att vi blir äldre och äldre och vi har inte väldigt många som är arbetsför ålder, så det blir väldigt svårt att få ihop liksom den
ekonomin på lång sikt.
Ja, precis. Så om vi då kan hjälpa dem som kommer hit att hitta arbete. Så,
och när du säger för individen i sig själv, så handlar det väl om att man mår bra av att ha en meningsfull eller en sysselsättning i vilket fall. Och att, det, att man, alltså det är mental health, vad heter det? Mental hälsa.
Mm. Psykisk hälsa.
Psykisk hälsa, och att man kanske också har, det blir barn kanske som inte hamnar fel då från början heller. Om man har barn som kommer hit, tänker jag.
Mm. Mm.
Alltså nu blir det jättefel. Men ni förstår vad jag menar, va? Det kan vara så att man kommer hit, man har barn med sig, och då vill man ju som förälder ha en vettig sysselsättning och kunna skapa trygghet för de barnen så att de inte hamnar fel tidigt i livet. För då har vi ju kriminalitet på det också. Liksom.
Ja.
Så jag gillar jättemycket integration, men jag har tyckt att det har varit
svårt
att veta vad politikerna gör eller vad man själv kan göra.
Ja, men vad vi gör till exempel där, vi gillar ju, det finns ju en app som heter Jepster, som är så att man kan ungdomar som är typ mellan 16 och 20.
Ja, man kan sysselsätta dem.
Ja, och där är ju många så här, när vi anlitar någon som så här, liksom klipper gräsmattan, då är det ofta någon så här, ja men du vet, jag var i Syrien när jag flydde därför när jag var 16, och jag sa, hur gammal är du nu?
Ja, så de berättar ju hur de kommer med någon båt.
Och det är så här, man blir liksom helt berörd, och det var verkligen en grej jag tänkt på där, att det är ju inte de oambitiösa som flyr. Liksom.
Nej, jag tror det är också en desperation. Liksom. Men vi får höra lite sånt, att jag kom ensam hit med min bror när vi försöker, var 15.
Ja, så att vi försöker ju, det är ju faktiskt också så att, men det där är också lite roligt, för att jag kan ju ibland tänka på att det där gör vi faktiskt en samhällsnytta, att vi faktiskt anställer dem, för de betalar skatt på det, och de får ett jobb, och de får arbetslivserfarenhet och liksom massa sådana grejer, så att ibland behöver inte välgörenhet, eller liksom att ha impact behöver inte genom att man skänker bort pengar, utan
nej,
man faktiskt kan skapa
hjälp.
Arbetstillfällen.
Ja. 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 Sorry, nu kidnappar vi diskussionen här nu. Nemas problemas.
Ja, men ni har...
Jättehärligt att känna engagemanget.
Ja, men vad är hemsidan?
Nemasproblemas.se.
Ja, men vi kan lägga ut den.
Kan man själv engagera sig på något vis i den? Man kan läsa lite där och se vad man kan göra.
Ja, men jag tänker vi ska börja runda av här om en liten stund. Men jag tänker så här, vad upplever du är den vanligaste missuppfattningen? Både då kring effektiv altruism och att då, du sitter ändå på insidan i en välgörenhetsorganisation. Vad är utifrån, vad är den vanligaste missuppfattningen?
Oj, vilken spännande fråga. Jag skulle nog säga att så här, den vanligaste missuppfattningen som kanske har lite med båda sakerna att göra är att så här, välgörenhet är någonting man ägnar sig åt i liksom självuppoffrande syfte eller någonting. Jag menar, jag tycker att effektiv altruism har berikat mitt liv väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker att jag får en väldigt, väldigt härlig känsla av det. Och det tycker jag känns som någonting bra och någonting jag vill ta tillvara på. Då. Och sen så också det här vi var inne på med att man får gärna att komma ihåg att det är väldigt viktigt att ta med sig sitt analytiska tänkande även in i den här sfären och inte överväldigat av känslor, utan att det är viktigt att ha med sig båda då. Det skulle jag säga är den största.
Men får jag bara fråga nu, när du också då, du är vice ordförande i Effektiv Altruism Sverige, som är en en organisation, vad heter det när man inte tjänar pengar?
Ideell organisation.
Ja, ideell.
Alltså du är som kapitalist, Caroline, du kan inte ens ordet
för det. Jag kan inte ens ordet för det, nej. Ideell organisation. Kan du inte bara säga lite kort så vad ni gör för någonting eller vad liksom... Vad ni sysslar med.
Vad är ert existensberättigande?
Vad är vårt existensberättigande? En jättebra fråga. För det sätter ju fingret på någonting. Att mycket av det vi har pratat om nu, det är att man kan få mer utveckling på sina pengar i andra delar av världen kanske, där det finns större möjligheter att hjälpa till. Men effektiv altruism fokar särskilt på att dels bara sprida vetskapen om det här i Sverige då, så att fler känner till det helt enkelt. Och sen så framförallt att hjälpa unga, duktiga svenskar som vill bidra till världen på ett effektivt sätt. Och så att, ni vet säkert på alla universitet och grejer så finns det ju massa mässor och så här. Ja, men kan man, om man, jag pluggade juridik då till exempel, då någon så här, vad heter det, karriärdag där alla största juristbyråer som står och man vill bli affärsjurist och det är ju inget fel i det, men det var ju inte det som tilltalade mig. Men om man då liksom vill ägna sig åt något annat, som man kanske tänker ha ett annat syfte, det ska vara ett mer världsförbättrande, då är det jättesvårt att veta hur man ska göra. Så att, det försöker vi hjälpa unga människor med, att använda den där tiden man har på bästa möjliga sätt.
Mm. Är du jurist i grunden då alltså?
Ja, jag är utvecklingssociolog och jurist. Att jag pluggade i USA en enda utvecklingssociologi finns inte i Sverige, det är inte utvecklingsstudier i Sverige. Men, och sen så är det.
Spännande. Jag tänker att vi ska runda av här. Är där någonting, liksom så här, vad önskar du att fler visste?
Vad önskar jag att fler visste? Oj! Jag önskar att fler kände till effektiv altruism. Jag tror att, men på riktigt, om folk fattade hur mycket bra man kan göra om man donerar några procent av sin lön. Och hur mycket fantastiskt man kan åstadkomma i världen genom att tänka och titta lite på vetenskap. Så tror jag att världen skulle vara så väldigt, väldigt mycket bättre. Så det är det att jag önskar att folk orkade tänka lite på och grunna på hur fantastiskt mycket de kan göra för världen.
Mm. Vad tycker du är de coolaste grejerna du har hört? Alltså för att när man är inne i en bransch, då hör man ju alltid historier. Vad är så här liksom, shit, detta lät coolt eller detta visste jag inte. Alltså så här, vad dyker upp i ditt huvud?
Det måste jag säga att första gången jag liksom introducerades för liksom tanken eller konceptet neglectedness som det kallas då. Så hur förbisett någonting är liksom på svenska. Det var så här game changer. Vi började tänka mer i alternativkostnader. Just det, för om jag lägger alla pengar på klimatkostnader, då innebär att det här inte kommer kunna hända. Eller alltid då på klimatförändringar, så innebär det att det här inte kommer kunna hända. Så liksom, den mentala switchen skulle jag säga var väldigt, väldigt betydelsefull för mig då.
Men var det inte det vi pratade om också på telefon? Du och jag så sa så här, nu vet jag inte om det var hjärnforskning eller diabetes eller någonting, så sa du så att ja, men det är många som skänker till det. Och så tänker man inte på att ja, men där forskar ju företag för flera miljarder dollar om året för att det är en jättestor marknad. Och det var så här, behöver jag då verkligen också lägga mina liksom, pengar på det? Eller kan jag inte låta liksom, Becton Dickinson eller AstraZeneca få driva den forskningen? Så kan jag ge pengar till något som de aldrig kommer att sätta pengar.
Men Jan, så kan du inte tänka.
Va?
Det ena är ju tillämpad forskning, man ska hitta ett läkemedel som man kan tjäna pengar på. Och det andra är att ge till nyfikenhetsforskning.
Okej, nu kommer Karl ha ju doktorerat, så nu blir det, nu hamnar vi på hennes spelplan.
Men det
är så,
det finns olika sätt att forska på.
Ja.
Och det företagen vill tjäna pengar på någonting, men det är fine liksom.
Ja, men då menar jag så här, om det är en jättestor marknad, så säg till exempel covid-19 nu som vi är mitt inne i. Det känns ju ganska tröstlöst om jag skulle skänka pengar till covid-19-forskning nu. Men det känns ju inte som att det är covid-19-forskning, mina pengar kommer göra störst skillnad, för där är så mycket pengar i den branschen redan, att som du säger så här, marginalnyttan är väldigt låg. Eller så här, tänker jag, är jag helt ute och har jag otur när jag tänker nu?
Ja, men du jämför i alla fall fel, tycker jag. Mellan nyfikenhetsforskning och tillämpad forskning.
Nej, men jag jämför med vad gör mina pengar mest effekt.
Och jag argumenterar. Men för kolla här nu. Ja, vi behöver kanske inte ta den här diskussionen. Jag ska bara ta det snabbt, Jan. det finns massvis med människor som har jobbat med virus, ja, som har fått pengar från bidrag,
ja,
och forskningsanslag. Och all den kunskapen, den ligger ju till grund nu för att man ska kunna hitta ett vaccin till exempel.
Ja, men vad är det jag sa som gjorde att du kände dig tvungen att säga det? Det var väl ingen invändning mot det?
Nej, men du sa att det kändes tröstlöst att liksom donera till någonting
som
där
redan
finns massvis med pengar, och det, ja, kan det göra. Men jag kan tänka mig också det, att om man nu har tiden så måste man ju ändå hitta där. Om man nu tvunget vill ge till covid-19-forskning så måste man ju ändå hitta, var gör mina pengar mest nytta då?
Ja, först då tänker jag så att jag ger ju hellre till den där stackars doktoranden som aldrig får någon finansiering för den forskar på ett, liksom, någon sån här udda sjukdom, än jag ger dem till någon covid-19-grej. För de har ju redan pengar så att det blir över.
Ja, det här är ju detta är en viktig diskussion, därför att den udda sjukdomen,
ja,
det är förmodligen inte så väldigt många som har den. Ska man då donera till något som inte så många har? Eller hur, Wilhelm?
Vad är facit här nu, Wilhelm?
Facit är nog att jag kan inte ge något facit. Jag är ganska bra på driven kille, så jag skulle vilja räkna lite på det. Men att Bill Gates, som ändå brukar tillämpa vissa sådana kostnadseffektivitetsprinciper, har donerat mycket pengar till covid-19, talar nog för att det är tämligen effektivt än så länge. Sen är det inte det jag kommer lägga mina donationer på den här processen. Det är det inte.
Ja, men vad spännande. Väldigt, väldigt neutralt svar, Wilhelm. Nästan en sånt här politikers svar. Bra jobbat. Du, sista frågan, Wilhelm. Är det någon fråga som du önskar att vi hade ställt?
Nej, jag tycker faktiskt att ni har fått med massa spännande bra frågor. Jag måste bara tänka mig. Nej, men faktiskt. Jag känner mig väldigt, väldigt nöjd. Det är superkul.
För det känns ändå som att nu under den här timmen har vi strukit på det översta lagret.
Ja.
Så det känns ju som det är rätt mycket mer man kan prata om och gå på djupet med. Och där känns det som att man behöver veta lite mer.
Jag tänker att vi rundar av. Men sen så lämnar jag en option öppen här, att jag hoppas att du kan tänka dig komma tillbaka. Och så kan vi ta lite läsarfrågor då också. För detta är sånt här avsnitt, vi tog inte in några läsarfrågor. Nej. Utan vi var så här, detta är ju så spännande ämne. Så detta vill vi ha den här timmen för oss själva. Så jag hoppas att du kan tänka dig komma tillbaka i framtiden.
Mer än gärna. Om det är någon som undrar någonting får man gärna höra av sig till mig också.
Ja, men superbra.
Härligt.
Du, ett fantastiskt stort tack, Wilhelm, för att du kunde ta den här timmen och prata om ett väldigt, väldigt viktigt ämne som man liksom lägger alldeles för lite tankekraft på. Så att, tack så hemskt mycket för ditt bidrag.
Tack för att jag fick vara med. Superkul.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.